varmt välkomna till DI:s ledarpodd. Välkomna säger också till ledarskribenterna Torun Nilsson, Henrik Westman och Ellen Gustafsson, ställföreträdande politisk redaktör på Dagens Industri. Jag heter Andreas Johansson och det är förmiddag onsdag 4 oktober när vi spelar in den här podden. Den senaste veckan har dominerats av det eskalerande grova våldet och tonläget är högt både i rubriker och i debatten mellan de politiska partierna. Men att sparka Anders Thornberg, det stoppar inte våldsvågen, skriver du Henrik, och jämför med ett vd-byte i näringslivet, en långdragen process innan man börjar se förändringsresultat. Kan du utveckla?
Ja, låt mig först bara säga att jag förstår verkligen frustrationen och det finns fog för kritiken mot Anders Thornberg. Polismyndigheten har ju inte fungerat riktigt bra egentligen sedan den stora omorganisationen som man gjorde då 2015. Och trots att man har fått mer eller mindre fördubblade anslag sedan dess så blir de ju inte mer effektiva. Uppklaringen per anställd sjunker till och med. De klarar upp ungefär en fjärdedel av de här dödsskjutningarna i gängmiljö. Och att man är frustrerad över det och känner att polisen hela tiden ligger steget efter, det är fullt normalt. Men jag tror inte att det i det här läget är rätt att göra sig av med Anders Thornberg. Jag tror man gör klokt i att vara pragmatisk i synen på polischef här. Det är en oerhört ansträngd situation. Att då börja med ett chefsbyte, det tror jag gör att man tappar tempo och kraft. Och det är precis vad som behövs nu för att pressa tillbaka gängkriminaliteten.
Låt inte det här bli ett blame game, sa Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson i debatten i Aktuellt. Så passar hon ändå på att göra det till ett blame game. Vad kan man säga om den politiska ansvarsfördelningen och tonläget i debatten, Ellen?
Ja, jag kan förstå att de säger det, givet att Socialdemokraterna hade Morgan Johansson som justitieminister i 8 år. Och det är klart att de bär ett stort ansvar för den situationen som Sverige befinner sig i idag. Och det blir ju ganska anmärkningsvärt när man kollar tillbaka på vad det är de har sagt under sin tid i regering. Morgan Johansson sa 2018 att det är en liten risk att oskyldiga drabbas. Vi kan ju se nu den senaste tiden att så är inte fallet. Det är många oskyldiga som kommer i kläm i den här konflikten. Han sa 2017 att vi är på väg att knäcka den här brottsligheten. Vi kan se nu återigen att det stämmer inte heller. Vi kommer leva med den här kriminaliteten under lång tid framöver. Och sen är det också så att Socialdemokraterna under sin tid vid makten utredde en rad olika frågor. Men det blev inte så mycket av det. Det gällde till exempel fastighetsvärdars rätt att vräka kriminella. Det gäller också sekretess, att man ska kunna dela det mellan myndigheter. Så att de vill ju låta nu som att man har tagit ett stort ansvar, men det är klart att de bär en stor del i den situationen som vi befinner oss i. Så att det, jag kan förstå att de vill avleda fokus.
Om man tittar på de här förslagen som har kommit nu då, hur ser den politiska viljan att faktiskt samarbeta kring de här? Finns det en enighet?
Socialdemokraterna har ju ganska mycket rättat sig, skulle jag säga, efter den utveckling som har skett till högerpolitiken. De vill inte att det ska verka som att de tycker annorlunda än Tidöpartierna, varken kring egentligen migration eller kriminalpolitiken. Sen är det vissa frågor där man har opponerat sig. Man gjorde det förra året kring visitationszoner, man har gjort det kring anonyma vittnen. 2 åtgärder som jag tycker skulle vara bra i det här läget, och jag tycker att det är bra att regeringen är tydlig med att de vill införa det. Men enheten skulle jag ändå säga är hyfsat stor. Och nu har ju också Ulf Kristersson bjudit in de andra partierna till samtal och vill få till en bredare dialog. Så att liksom, ambitionen från alla delar i politiken är att man ska stävja den här brottsligheten. Och i den mån är man ju väldigt eniga om vad målet är. Sen kanske man har som sagt vissa nyansskillnader i vad som är rätt väg.
På tal om Ulf Kristersson att bjuda in, så bjöd han också in överbefälhavare Mikael Bydén och rikspolischefen Anders Thornberg för att se om Försvarsmakten kan vara behjälplig i arbetet mot de organiserade gängen. En känslig fråga, eller hur Henrik?
Ja, det är en känslig fråga. Det finns ju den här historiken med Ådalen förstås då man satte in militären mot strejkande arbetare. Och det lever kvar, och sen så finns det också en väldigt, väldigt tydlig uppdelning i Sverige mellan en yttre och en inre säkerhet, och polisen sköter det inre och försvaret sköter det yttre. Men här är ju uppenbart att polisen behöver hjälp egentligen på alla sätt, och det finns expertis inom försvaret som skulle vara en stor tillgång för polisen. Och det är ju bland annat det här med bomb och bombundersökningar. Det sprängs ju något helt makalöst i Sverige. Sverige är ju unikt. Och sen har de ju en transportkapacitet som polisen inte har. Och där har de redan ett samarbete. Där pågår ju ett samarbete mellan försvarets specialförband och, om man får använda ordet specialförband, om nationella insatsstyrkan också, alltså polisens särskilda enhet. De har ju redan gjort skarpa operationer ihop. Så här finns ju redan ett utbyte, och det tror jag verkligen kan utvecklas. Jag tror att man kan liksom verkligen bygga ut det, men sen ska man nog inte ha någon förhoppning att det här kommer liksom vara en game changer i närtid. Men däremot är det ju viktigt på lång sikt för brottsbekämpningen i Sverige.
Vad kom ut av mötet då?
Ja, det som kom ut av mötet var ju att man skulle ge försvaret i uppdrag att stötta just polisen.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC. Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
Vi byter ämne och ska prata om en historisk händelse. Idag är det nämligen exakt 40 år sedan, den 4 oktober 1983, när de stora protesterna mot löntagarfonderna skedde. Vad var det egentligen som hände, Ellen?
Det fanns vid den här tidpunkten en idé inom arbetarrörelsen att det fanns företag som gjorde övervinster. Och de kunde göra det egentligen för att facket bedrev då en solidarisk lönemodell, som det hette. Som innebar att personer i framgångsrika företag inte fick en bättre löneutveckling än de som arbetade i företag som gick lite sämre. Och att detta då ledde till övervinster i de här särskilt framgångsrika företag. Och detta vill man då komma åt genom så kallade löntagarfonder. Så att pengarna inte skulle tillfalla de som redan var rika, sa man i princip. Och det här förslaget utarbetades av LO. Det var deras ekonom Rudolf Meidner som presenterade ett förslag 1975 om att företag skulle avsätta en del av sin vinst i form av aktier som skulle gå till fackstyrda fonder. Och med tiden då så skulle de här fonderna bli allt större ägare i svenska bolag. Och man räknade ut då att på några decennier så skulle de vara majoritetsägare. Så det här var ju en idé om en socialisering av det svenska näringslivet. Och givetvis så rörde detta upp väldigt stora starka känslor i näringslivet med all rätta. Och det var ju en bred mobilisering från småföretag till storföretag. Och det är ju väldigt sällan som företag eller borgerliga för den delen är ute och demonstrerar. Men just i den här frågan så lyckades man då framborda den här största demonstrationen i Sveriges moderna historia mot den fondsocialism som man kallade detta. Och sen så, ja, det var en väldigt jobbig historia rent politiskt. Det var Socialdemokraterna som sen då la fram ett visserligen urvattnat förslag. Det blev inte så illa så att säga som det hade kunnat bli om LO hade fått som de hade velat. Och de avskaffades sen då 91 när Moderaterna sen bildade regering. Men det här var så att säga historien. Man pratar om att den la grunden för andra liberaliseringar längre fram, och att man då från högerns håll sa att man förlorade slaget om själva löntagarfonderna men man vann slaget om fondsocialismen. Så det här var ju en väldigt stor förändring.
Torun, hur har Socialdemokraternas politik förändrats över tid?
Det här med löntagarfonden är en av många reträtter. Jag menar, Socialdemokraterna föddes ju som ett arbetarparti, ett fackföreningsparti i opposition mot arbetsgivare och därmed kapitalister. Och det har ju präglat partiet ända sedan dess, trots att världen har förändrats väldigt mycket och även socialdemokratin. Och löntagarfonden var ju på 80-talet och då hade man redan slagit till reträtt på en rad andra områden. Svenska företag gick inte att finansiera i Sverige längre för att finansmarknaden var så reglerad. Man satte igång en jättestor avreglering under 80-talet som blev så bakvänd och så omtumlande att man fick en djup finanskris i början av 90-talet. Och det bäddade ju också för att man sen gick med på en rad reformer. Och sen har man ju backat hela vägen. Man köpte den här avregleringen. Sen så började man banta offentlig sektor efter den här krisen. Borgarna avskaffade de stora ägarskatterna på 00-talet i alliansregeringen, som har varit med ända sedan 40- och 30-talet, som var ett jättestort ingrepp i äganderätten i Sverige och utarmade svenskt ägande och svenskt företagande kraftigt, så att Sverige nästan var på väg att bli ett DDR. De behöll man, och man har också behållit 3:12-regler, även om man varit inne och liksom kladdat lite på dem, och man behållit privat ägande i offentlig sektor, trots att man just där hela tiden ifrågasätter vinsten istället för resultatet. Och det här är ett problem för Socialdemokraterna, för de har då backat hela vägen, men i retoriken erkänner de aldrig detta. De går aldrig med på att det är bra att ha... De vill prata om att återinföra ägarskatter och sånt, och det är ju dels riskabelt. Och sen så håller det ju folk i ovisshet. Och det är ett dilemma. Och det är liksom makten framför allt, och man säger inte riktigt som det är, trots att man är delad i en socialistisk del och en mycket mer pragmatisk del. Och den här sprickan har funnits ända sedan i 100 år. Men den blir ju liksom tydligare och tydligare i takt med att världen avregleras, globaliseras, och alla inser att man kan inte göra affärer om man inte gör det på ett marknadsekonomiskt vis. Just nu har de ju väldigt fina siffror. Kanske i kraft av att Magdalena Andersson verkar så duktig på att sköta landet. Men till slut så kommer hon vara tvungen att ta itu med den här sprickan. Och annars är risken att partiet splittrats i en liberal del, och sådana partier har vi redan, och en populistisk del som går både till höger och till vänster.
Och det bubblar ju upp också med ojämna mellanrum. Den här ådran finns ju där den lever. Synen på vinst och synen på privat ägande, synen på företagande som någonting lite suspekt.
Verkligen, och den kan ju bubbla upp ännu mer nu om vi får lite tuffare tider, när Kina backar och inte driver världsekonomin på samma sätt som tidigare, och vi får nya tendenser, långvariga tendenser i inflation och räntor och så. Så kan det bli tuffa tider, och då kan ju sånt här väckas till liv. Samtidigt som tuffa tider gör ju att kapitalisternas pengar krymper. Det är ju det som är poängen med kapitalismen, man tar risk, och då kan man tjäna i goda tider som det har varit, och sen kan man förlora i dåliga.
Precis, det här populistiska begreppet övervinst har ju verkligen bubblat upp igen, Ellen. Det här skriver du också om i en ledarspalt i tidningen. Kan du utveckla?
Ja, man hör ju om det här populistiska begreppet övervinst som var centralt för löntagarfonderna för 40 år sedan. Det återkommer ofta i debatten nu för tiden också. Och det är vissa sektorer som det är särskilt enkelt att enas kring och förfasas över, som de här liksom dyker upp i. Och vi har sett det på senaste tiden när det kommer till banker. Då har både Vänsterpartiet och under tisdagen även Socialdemokraterna sagt att de vill beskatta då bankernas övervinster. Tycker man kunde se liknande tendenser i våras kring de höga matpriserna. I fjol så gick EU fram ett förslag om att man ska ta från energibolagens övervinster för att ge till hushållen. Och från både höger och vänster så kan vi se att man mobiliserar, så att säga, mot vinster i välfärden. Så att samma retorik och den här synen på vinsten, den är väldigt närvarande idag också. Och det är verkligen ingenting som man ska ta för givet.
Jag tänkte på det här med löntagarfonder. Sprickan fanns ju inom socialdemokratin väldigt tydligt även där. Kjell-Olof Feldt, som var finansminister, är berömd för sin lilla lapp där. Löntagarfonder är ett jävla skit, nu har vi baxat dem ända hit. Och det säger väl väldigt mycket om att det fanns en stor falang inom Socialdemokraterna som var emot redan från början. Löntagarfondsprojektet var liksom lite olycksfall i arbetet, tror jag, för den socialdemokratiska ledningen.
Och det var ju också just det här att man kände att LO är inte en oviktig maktfaktor inom Socialdemokraterna, och man ska balansera då, så att säga, de här intressena med de här mer pragmatiska, precis som Torin varit inne på.
Jag har för mig att det till och med var ett misstag att Meidners rapport kom. Och när den väl hade kommit så gick den inte att begrava.
Ja, så kan det gå.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Tack för det, Torun, Ellen och Henrik. Missa inte våra andra poddar, Digitalpodden, Makrorådet, Analyspodden och Ögonblicket. Ansvarig utgivare är Peter Fällman, och vi hörs igen nästa vecka.